Jag är laddad. Du vet, Jesus lever. Visst är det så underbart alltså. Ja. Det bubblar i mitt hjärta här idag, ska jag säga. Jag ska inte proklamera för mycket, utan vi ska se Gud göra saker här idag. Ja. Och imorgon. Och i övermorgon. Ja. Och att få komma, och jag känner så här, för då kände jag, behöver jag inte skynda idag. Utan jag vill vara känslig i anden. Jag ber Gud att få koppla in i där Korskyrkan i Alingsås är idag. Jag tror att Gud har satt er här för ett syfte. Jag tror att ni finns här för att Gud vill göra någonting genom Korskyrkan. Och då vill jag koppla in i det profetiska skeende som är. Det är min bön idag. Jag vet att det var annonserat att min älskade, vackra, underbara hustru skulle varit med här idag. Men hon sa, säg att jag fick förhinder, men då ljuger jag. Hon var så trött. Så hon fick lite förhinder, det fick hon. Men hon sa att hon hade så mycket på sin agenda. Och jag har varit mestadels i Afrika sedan i november. Så att det är lite tufft ibland att vara ensam hemma. Och jag kommer hem några dagar emellan och hälsar på lite så här fram och tillbaka. Men hon har ju burit allt ansvar här under vintern. Och hon var väldigt, väldigt trött. Så hon ber om ursäkt. Men jag tog med henne i lite tillplattat tillstånd. Jag har boken med mig, Abbe 4 år och slav. Om det är så att du inte har den, den har sålt otroligt bra i Sverige faktiskt. Vi är uppe på tredje trycket, 7000 ex har gått iväg redan. Det är fantastiskt. Men det är en fantastisk bok också. Otroligt lättläst och ett väldigt bra evangelisationsverktyg. För att det är väldigt lätt att stoppa i handen på en som inte tror. Och så det här är en liten afrikansk flicka som har fått som var slav och nu är hon var barnslav och nu är hon upprättad. Det är ett väldigt lätt budskap att ta till sig. Och så handlar det om Jesus Kristi kärlek. Halleluja. En bok är 159 kronor, men köper du tre får du dem för 300. Det är väl bra? Ja, jättebra. Så har vi har på bordet där så har en adresslista om du vill ha våra nyhetsbrev. Du har dem? Ja, de är bra. Spännande. Ser mycket Guds under och tecken. Och ja. Försöker att köra mycket bilder. Men berättar om Guds härlighet. Och under tecken och mirakler. Vi har en stor Gud. Som gör under och tecken och mirakler. Ja. Och på annonsen här så förstår jag att det var lite utav kanske mitt vittne. Att Knutten som blev ambassadör. För Jesu ambassadör. Ja, det är det ju. Men Jesus är ju ordet. Så jag vet inte riktigt vad du har för förväntan. Men min förväntan är att ordet ska få verka här idag. Och att vi ska kunna se att Jesus är mitt ibland oss. Så är vi med på det? Jag kan inte lova någonting, utan vi kör. Och så ser vi vart vi kommer. Men jag har någonting som Gud har lagt i mitt hjärta. Och det ber jag att det ska få verkligen plugga in i era liv. I församlingens liv. Och att det kanske kan göra någonting i Alingsås. Kanske kan det göra någonting i Sverige. Ja. Du vet, med Jesus är allting möjligt. Det är fantastiskt. Jag tänkte på någonting här direkt när jag började och nästan gick in i att börja predika med en gång. Men då tänkte jag så här, jag har ju börjar ju bli till åren lite. Har ju rest runt och predikat i över 30 länder. Och var ju med i väckelsen, som vi verkligen får kalla det. När Gud öppnade dörrarna i Sovjetunionen. Och vi fick, alltså det var ju verkligen, det var ju verkligen något unikt. Att få vara med i att Guds kraft sveper över en hel kontinent som var fullständigt i mörker under kommunismen. Och vi har sett det i Afrika också. Etiopien har ju varit en del av det kommunistiska sovjetkommunismen. Men jag är ju bra om du stänger av telefonen under mötet. Hoppas jag har gjort det. Vi kollar telefonen allihopa, hörni. Ja, så är det. Vi hade ett möte i en gammal KGB, alltså kommunistisk propagandahus. Va? På ryska heter det domkultura, eller kulturens hus. Kulturens hus blir det på svenska. Där hade vi möten på ett ställe inne i forna Sovjetunionen. Det var två balkonger så här. Det var först på golvet och sen hade vi två balkonger som gick runt så här. Smockfyllt, kanske 2000 personer i lokalen. Inga fönster, utan det var en stängd lokal. Och vi började att predika, men innan mötet så bara jag upplevde hur jag skulle ta med mig tändstickorna som var på hotellet. För att där hade man lagt fram lite ljusstakar och så en tändsticksask, för strömmen går ibland. Men då tog jag med mig den och la den i kavajfickan. Står i den här lokalen. Och det blir plötsligt kolsvart när strömmen går. Inga fönster. Det är helt, du ser inte handen framför. Då tar jag upp tändstickan och så kör jag en tändsticka. Du, överallt i lokalen. Det var så mörkt. Men alla såg ljuset. Ja. Så är evangeliet. Visst är det underbart. I det, ja, när solen skiner, vi har ju till och med stängt ut solen, så märker vi ju knappt att lamporna är tända. Men när mörkret är mörkt, då lyser en liten lampa upp. Och det är Guds ord. Guds ord återvänder aldrig fåfängt, utan det här är en uppenbarelse. Det verkar till vad det är utsänt för. Och det är min bön. Fader, låt ditt ord verka idag. Låt det verka i våra hjärtan. Låt det verka. Låt det vara levande och verksamt i församlingen. Och låt det vara levande och verksamt i Allingsås. Prisat var det Gud. Jag vill ta dig med rakt in i Bibeln och in i Guds ord. Och så kommer jag inte att be om ursäkt att jag läser mycket Bibel. Utan häng med mig nu. Så tror jag att någonting fantastiskt kommer att få ske. Alltså jag vet inte. Men jag vet att när vi predikar Guds ord, då är Jesus närvarande. Och då, när det är Jesus är, det händer det alltid saker. Och jag har en bön i mitt hjärta. Att jag aldrig ska behöva predika utan att någonting händer. Jag är väldigt driven i det, i min tjänst, i mitt sätt att vara. att jag vill se resultat. Jag vill se att om Gud använder mig, då vill jag kunna se det. Visst vill du se det också? Eller hur? Den senaste tiden, senaste par månaderna, eller detta året kanske vi ska säga, så har jag levt väldigt mycket in i Galaterbrevet. Och jag vet ju det här, välkomna in hörni, känner inte att ni har, nog för att ni är sena, känn inte någon fördömelse. Men kom in i glädjen. Men Galaterbrevet är någonting som kommer fram i kyrkan väldigt ofta, speciellt i väckelsesituationer. Nu vet jag inte om vi har väckelse i kyrkan. Jag tänker inte på Korskyrkan i Alingsås. Jag tänker på Sverige. Men det är ändå så att jag har haft, Gud har lett mig till Galaterbrevet, och jag har läst i Galaterbrevet en hel del den sista tiden. Och jag vill dela med mig utav det, för kanske är det så att Gud vill säga någonting till oss här. Och om du lyssnar som Bibeln säger att vi ska lyssna på lärjungasätt, då kanske det är så att Gud uppenbarar någonting nytt för oss idag och leder oss till en plats eller dit där han vill att vi ska vara. Eller hur? Galaterbrevet 2 och vers 19. Men vi kommer läsa en hel del, men jag börjar där. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, säger Paulus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds ord som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, ja, vet ni då, då hade Kristus dött förgäves. Vad jag kommer att försöka förmedla, och jag ber om den helige ande, om vishetens och uppenbarelsens ande. Men det jag försöker att förmedla idag, det som ligger väldigt starkt i mitt hjärta, det är att Jesus gör oss verkligen fria. Men vad innebär det? För att här då i Galaterbrevet så ser vi hur Paulus verkligen jobbar med galaterna för att de ska förstå att lämna bort det religiösa sinnelaget och kunna leva i den uppenbarelsen som vi har genom korset. Att han går så långt, han säger att det är inte jag som lever, utan det är Kristus som lever i mig. Och jag är nailed to the cross. Jag är korsfäst med Jesus. Och håll gärna ett finger där, för vi kommer att komma tillbaka. Jag får nog försöka lägga en liten lapp där. För jag kör den här gamla predikantstilen att jag har en pappersbibel. Jag ser att du har det också. Men jag vill läsa i Johannes 8. Och låt oss bara ta det här nu på den vägen som vi tror att den helige ande leder oss. Johannes 8:31 säger så här. Då sa Jesus till de judar som hade sagt till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och om ni, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Låt oss fortsätta. De svarade: vi är Abrahams barn och aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade och sa: amen säger, var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Och så säger han de här bevingade orden som vi många gånger använder, citerar och proklamerar. Och jag har varit i flertalet hem där det har funnits en broderad liten duk som hängt på väggen. Som säger så här: är du med mig? Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. This is the good news. Det här är de goda nyheterna. Jag ville visa här att judarna då representerar alltså den gamla generationen. Här kommer Jesus med en ny uppenbarelse. Här kommer han med sitt mål och mission att gå till korset. Och judarna hade ju då svårt att förstå vad han är, vad det är han säger. Men judarna då var ju inne i det här religiösa systemet. Messias har kommit. De har missat att han har kommit. De har väntat på honom i ett par tusen år. Och sen har de nu missat att han är ju faktiskt här. För att man är inne i ett religiöst tankemönster. Och då tänker jag så här: låt mig få vara en röst i Sverige idag. Att tänk när, om Jesus kommer och gör någonting nytt. För han säger: se, jag gör någonting nytt, säger han. När Jesus gör någonting så gör han alltid någonting nytt. Men då vill jag vara en röst i Sverige och säga: vi måste akta oss så att vi inte sitter kvar i våra religiösa eller våra kyrktraditioner. Att vi inte märker vad Jesus gör. Är du med? Och för att Guds ord är ju levande och kraftfullt. Det är levande för varje generation. Vi kanske använder den här svarta boken och ser ju lite trött och tråkigt ut. Sitta och läsa i en svart. Varför har vi inte lila böcker, lila biblar? Eller rosa, det kanske finns. Har du en rosa? Men för att det är ju, det här är ju det absolut bästa budskapet. För att det här budskapet kan göra oss fria. Kan göra oss fria. Jag kommer med till det. Låt mig få läsa lite snabbt i Klagovisorna. Kapitel 3, 22. Du behöver inte gå dit utan du kan lyssna. Herrens nåd är det att det är inte ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Det har inte tagit slut. Hans barmhärtighet. Ja, vers 23 säger att den är var morgon ny. Jag står är hans trofasthet. Herren är min del, det säger min själ. Därför står mitt hopp till honom. Vad fantastiska ord alltså. Att det, hans barmhärtighet tar inte slut. Det är ju som den här oljekällan eller vattenkällan. Som om du har brutit igenom och kommit ner i marken där du har trycket, va? Så sprutar källan upp. Och det kan vara en fontän som bara fortsätter. Ja. Uppenbarelsen om Guds barmhärtighet, den tar inte slut när trycket släpper, utan den håller på i årtionden, i århundraden, i årtusenden, ända till Jesus kommer tillbaka. Och min bön är att du ska få tag på ett sånt där bibelord, att det kommer att vara som en oljekälla som pulsar fram. För att Guds barmhärtighet tar aldrig slut. Och jag tror många gånger kanske vi behöver. Jag känner att jag behöver få den där mötet med Guds ord. Mötet med en levande Jesus i Bibeln. Att få ett möte med ett ord som brinner till i mitt hjärta. Det är det som får mig motiverad att åka över hela världen. Det är det som får mig motiverad att lämna. Nu kanske inte det är det allra bästa. Men att lämna min familj i 4 veckor för att vara ute och predika evangelium. För jag har sett någonting i Guds ord. Jag har fått tag på någonting som bara brinner. Och då måste jag säga som apostlarna sa. Ja, för vår del. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och nu gäller det kanske inte i första hand. Men det kan ju gälla. Men jag bara vet att Gud sa till mig. Den helige ande sa till mig. Att svensken i allmänhet. Och nu talar jag inte om människor utanför kyrkan. Utan människor i kyrkan. Den svenska kristenheten läser inte Bibeln. Oj. Det måste ju vara en annan kyrka än här. Det kan ju inte vara i Allingsås. Men jag vet att han sa att jag vill passa mig för att säga att vi måste. Men vi måste faktiskt. Och min bön är att det ska bli en längtan efter att kasta oss in i Guds ord. Att gå in i Guds ord och så söka efter den där oljekällan eller vattenfontänen som bara bubblar och visar på Guds nåd och Guds barmhärtighet. Jag predikade om det här på ett ledarseminarium för 2 veckor sedan i Chakiso i Etiopien. Och jag sa, you don't need the justice of God, you need the grace of God. Du behöver inte Guds, vad är justice på svenska? Rättvisa. Du behöver inte Guds rättvisa, du behöver Guds nåd. Och här tror jag att vi är inte framme vid den fulla uppenbarelsen utav Guds nåd. Kommer mer tillbaka till det. Men visst är det underbart. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Jag stor är din trofasthet. Vilken Gud vi har. Halleluja. Nu vill jag gå tillbaka till Galaterbrevet. Och jag hittar det direkt. Jesus sa ju att det är sanningen som gör oss fria. Även om Guds ord är sanning. Allt från första till sista perm är sanning. Men det är bara sanningen som vi förstår som gör oss fria. Det är inte en sanning som kan stå i en bokhylla. Utan det är en sanning som vi behöver läsa. Det är en sanning som vi behöver ta in och inte bara läsa. Utan vi behöver få Guds uppenbarelse. Därför ber vi Och vi ber varje gång vi lyfter Guds ord, så ber vi: Helige Ande, ge mig vishet, ge mig uppenbarelse. Låt mig se och förstå vad du säger i ditt ord. Hur många har varit med om att du har läst både en sida, två sidor, bläddrat blad och läst och kommit på: jag har inte fattat någonting. Hur många har upplevt det? Ja, jag med. Och så går man tillbaka och så ber man Jesus: men kommer din uppenbarelse. Låt din ande visa mig vad du menar här. Och även om man inte förstår allting, så känner man att du får in hans ord i din ande. Det är ganska häftigt. Det är så häftigt så att det är svårt att förklara. Men jag vet att det fungerar. Och jag använder det varje dag. Lika svårt att förklara har jag att när jag trycker på knappen att, eller slår på strömbrytaren. Hur fungerar det att lampan fungerar? Ja, jag kan inte förklara, jag vet inte det. Jag vet vissa principer. Men precis på samma sätt fungerar Guds ord. Det är inte alltid jag förstår allting jag läser. Men när jag läser det, då fattar jag allt. Nej, det fattar jag inte. Inte allt. Men jag vet att det fungerar. För att även om inte just det ordet blir uppenbarat, så blir det i sin helhet en kraft på insidan som gör att jag kan leva i seger. Och sen hittar jag de där enstaka bibelorden som gör att det blir en sån eld och en sånt tryck på insidan att jag kan inte låta bli. Visst är det underbart? Har du upplevt det som jag säger? Ja, underbart. Det var inte bara Jesus som dog på korset, utan jaget dog på korset. Och här nu i Galaterbrevet igen, som jag sa, Paulus jobbar med det religiösa sinnet och försöker att få galaterna då att verkligen se sanningen om korset, sanningen om blodet. Paulus säger i Korintierna att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta så är det Guds kraft. Och därför ber jag att vi ska se det jag har sett de här dagarna. När jag har rört mig i och läst Galaterbrevet. Om vi backar lite. Så förklarar Paulus i det andra kapitlet, så förklarar Paulus om de här falska bröderna, och han talar om Titus som är grek, att han inte då blir tvungen att låta omskära sig, för det där handlar om den mycket av den akten det var med omskärelsen, och det som han pratar om här. Och då bara gillar i vers 5, lyssna: men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Inte ett ögonblick gav vi vika för de där religiösa påtryckningarna, de religiösa andemakterna, de religiösa förväntningarna. Vi gav inte vika för att sanningen är så mycket viktigare. Bevara sanningen. Och det religiösa sinnet tänker så här: ja, men nu ska jag göra nu ska jag försöka behaga. Nu ska jag göra allt jag kan för att leva mitt kristna liv. Men vi dog ju på korset. Och det kristna sättet att göra, det är att jag dör. Jag dör från mig själv och låter Kristus leva i mig. Religion säger, jag gör mitt bästa. Eller det är inte bara religion, utan det kanske det mänskliga sinnet. Det är att när man försöker lyfta sig själv lite i kragen och skärpa till sig att ja, men jag har kanske backat lite på min kristna tro, och jag kanske har inte uppfyller alla förväntningarna som kyrkan har på mig. Ja, nu ska jag göra lite bättre. Ja, jag har tänkt så i alla fall. I flera tillfällen. Men evangelium, det är ju att jag ödmjukar mig. Jag böjer mitt knä. Inte bara fysiskt, utan jag böjer mitt hjärta. Och jag låter Jesus leva i mig. Åh, det är underbart. Det är ju det saliga bytet. Jag tänkte på en sån. Bytt kommer aldrig igen. Det var någon ramsa. Romarbrevet, behöver inte gå där heller. Jag ska nämna det. Romarbrevet 5:20 säger att lagen kom för att synden skulle bli avslöjad. Lagen avslöjar men kan inte ge liv. Men den visar på att vi behöver lagen. Häng med. När vi lever i lagen, eller vi säger så här, Sveriges lag. När du följer lagen, då är du rättfärdig. När du lever enligt vad lagen säger, du är som en medborgare i Sverige. Så har vi våran, man kan till och med säga, våran rättighet, det är att följa lagen. För att då får vi också del av alla våra benefits, våra, vad heter det? Förmåner. Som vi har som svenska medborgare. Jag kommer ihåg, jag bodde i Borås, dåvarande flickvän som senare blev min fru, bor i Uppsala. Jag har ju alltid gillat lite snabba bilar. Och, ja. Nu var jag ju frälst att jag köpte på den tiden en Ford Granada V6. Var ju ändå lite tryck i den. Och jag gillade att trycka. Och speciellt när jag längtade till Uppsala. Så jag kör från Borås till Uppsala via Skövde. Det är sån här motortrafikled där går från 2T1. 110. Och sen på vissa ställen så kommer den korsningar och så här. Då går ju farten ner. Och ja, jag kommer ut från alla dessa rondeller. I Skövde. Och sen då kommer motortrafiksleden. Och jag låter Fordens V6a sträcka på benen. Jag drar på alltså. Jag har en ganska bra ljudanläggning. Så jag sitter och lyssnar på ett predikoband. Jag är så laddad. Det brinner i hjärtat. Jag ska träffa min fästmö. Jag tror hon var ute och tittade på Så de var ute och tittade på brudklänningen den fredagen som jag är på väg upp. Jag var laddad. Och så sitter jag och talar i tungor och ber och härjar på för fullt i bilen. Hastighetsmätaren närmar sig 150. Men jag känner mig helt frälst alltså. Talar i tungor, va? Halleluja, vad underbart. Och så plötsligt så ser jag, kommer upp en minibuss bakom. En vit bil. Och han ligger i samma hastighet som mig då. Tänkte inte så mycket på det utan jag bara fortsätter. Och sen kommer då den här korsningen här fram. Det är ju 110. Så blir det 90. Och så blir det 70. Och så är det en korsning. Och jag lättar lite på gasen. Men jag bromsar inte. Jag har ju bekänt det här många gånger. Alltså, så att nu, det här är gamla synder. Det är över 30 år sedan. 37 år sedan. Men det är en bra illustration. Jag får väl be om förlåtelse en gång till om vi påminner om det. Men när jag precis passerat korsningen, då kommer lagens röda lampa. Det blir, åh käre Jesus, mitt hjärta gjorde volter alltså. Jag får slå på världens broms och så in på en parkering eller en bussplats där. Och den vita skåpen, han bara sticker, han bara kör. Ja. Jag vevar ner, på den tiden hade vi vevrutor. Jag vevar ner rutan. Kommer upp en polisman, vet du. Och jag, alltså det var ju 70 där och jag låg i 140, va. Jag såg ju hur mitt körkort fladdrade iväg. Och det skulle ju vara bort. Det var väl nästan fängelse på det, tror jag. Kan du känna känslan när man blir avslöjad? Polismannen kommer upp och det han sa till mig, det kan jag inte repetera i kyrkan. Men han ger mig en fullständig utskällning. Och jag sitter bara, jag vet, avslöjad. Så jag. Förlåt, jag står med handen i kakburken. Jag är skyldig. Och då säger han så här. Idag måste vi låta nåd gå före rätt. Va? Jo, sa han. Vi sköt mot dig med våran radar. Men vi kan inte bevisa i en rättssituation om radarn träffade din bil eller den vita skåpbilen. Så vi måste låta nåd gå före rätt. Va? Alltså, lagens röda lampa rakt in i mitt ansikte. Jag blev naglad där i bilen. Och jag visste att jag var en syndare. Jag visste att hur mycket fel jag hade gjort. Och jag började räkna på hur många månader jag skulle vara med körkortet. Jag började räkna om det kanske till och med skulle bli fängelse. Men vad jag inte visste om i min synd, i min överträdelse. Vad jag inte visste om. Det var att jag hade en frälsare bakom mig. Vi måste låta nåden gå före rätten. Jo, men lagen är där för att vi ska följa lagen. Men lagen som de 10 budorden, som Guds lag, den är helig. Och vi kan aldrig uppfylla lagen. Men för Bibeln säger så här, att genom Moses så kom lagen. Men genom Jesus Kristus så kom nåden. Ja. Och då kunde jag bara få tacka Jesus. Vilken nåd. Och vilket, alltså, det är någonting som har följt med mig hela mitt liv. För att jag kan inte fullborda lagen. Jag kan inte leva i mig själv som rättfärdig. Och det tror jag är jätteviktigt. Att vi inte försöker vara några präktiga kristna. Och försöka hålla våran fasad och attityd. Och hur är det? Jo, halleluja, jag är välsignad. Ja, och så kanske man lever och har alla svårigheter som man går igenom. Frestelser, problem, motsättningar, bråk. Allt som vi kan ha. Va? Som det kallas att vara människa. Alla går igenom. Men många gånger i våra kyrkor så försöker man hålla uppe. Eller i våran community. Försöker man hålla uppe ett sken av Guds fruktan. Men vet du vad som händer? Man tappar bort hans kraft. Ja. Prisas vare Gud. Jag fick åka därifrån med ytterligare en tillsägelse. Att inte överskrida hastigheten. Och vet du vad? Jag lovade dyrt och heligt. Ska aldrig i mitt liv köra fortare än hastigheten. Tror du att jag har hållit det? Nej, det har jag nog inte. Men lagen, den avslöjar. Vet du? Men den kan inte ge liv. Men däremot så kan nåden ge oss liv. Och då vers 5 i 3 kapitlet. I början där så snackar han ju om hur dåraktiga de är och så vidare. Men jag vill bara läsa lite. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen? Eller för att ni lyssnar i tro? Liksom Abraham. Han trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron. De är Abrahams barn. Halleluja. Ja, och sen kan vi gå ner till dynamiten här nere i vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Lyssna, vi friköptes för att den välsignelse Abraham skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Och här gör han direkt en motsättning mellan lagen och tron. Nu kommer jag inte hinna gå igenom alltihopa. Men lagen är bra när vi följer lagen. Men vi kan inte följa eller fullfölja lagen. Vi måste gå in i tron. Ta emot tron. Leva i tron på på så som Abraham gjorde. Och Abraham levde i tron redan innan han hade den heliga ande. Han levde i tron i det gamla förbundet. Och ändå är han fadern och våran, en förebild för en troshjälte som trodde på Gud. Halleluja. Vi kan inte förtjäna nåden. Vi kan bara ta emot. Prisat vare Gud. Vers 7. Bedra i kapitel 6. Nu, jag vill bara läsa lite så att ni får med bilden här som jag har. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Vänta, jag tror att jag skrev fel. Är det? Nej, precis. Lämna det. Men vers 19 säger, jag är fortfarande i tredje kapitlet. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för att överträdarna skulle, för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram. Han som löftet gällde, den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Denne medlare företräder inte bara en part, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdighet kommit av lagen. Vers 24. Så blev lagen våran övervakare fram till Kristus för att vi ska förklaras rättfärdiga, inte av lagen utan av tron. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Såg du bilden? Lagen drabbade mig där jag satt som överträdare. Men jag visste inte, jag kände mig inte som överträdare innan lagen kom. Men till och med i lagen. Alltså, hade jag fullgjort lag, hade jag hållit min hastighetsbegränsning, inga problem. Men nu var jag en överträdare. Och när lagen konfronterade mig, då insåg jag att jag var en syndare. Och då behövde jag en frälsare. Och han har sagt, jag ska aldrig lämna eller överge dig. Så att jag fick nåden. Sen fick jag lära mig lagen. Jag blev tillsagd på ett brutalt sätt vad lagen innebär. Och sen fick jag nåden att fortsätta min färd i tro. Halleluja. Vilket gjorde att jag har kört fläckfritt i 37 år. Men vet du, jag behöver nåden fortfarande. För att jag har överträtt lagen, inte bara en gång, flera gånger. Vänner, så är det ju med oss här. Så är det med vi människor. Vi kan inte hålla lagen. Nu kan vi ju köra enligt hastighetsbegränsningarna. Det kan vi göra. Men vi kan inte hålla Guds lag. Det går inte. En del är bättre, en del är sämre. Men vi är alla under vattenytan. Sen hur djupt vi går, ja, det är olika. Men när vi tar emot tron, då kommer vi alla över vattenytan. Då är nåden överflödande. Halleluja. Ja. Och då säger Bibeln så här. Att vi går på den nya och levande vägen. Genom förlåten, hans blod. Och vi kan gå på fram till tronen. Till fadern. Stå inför fadern. Ja, men alltså det är ju... Vi kan stå inför Gud. Han som har skapat himlen och jorden. Han som satte stjärnorna på plats. Va? Han som talade och det stod. Vi kan komma inför honom. Våran Gud. Alltså, talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men genom tron, att ta emot nåden, att ta emot frälsningen, att ta emot och leva tillsammans med Jesus, då kan vi gå genom hans blod, rentvättade. Även om vi syndade igår, även om vi syndade idag, så kan vi komma ett ytterligare en gång till. Inför den levande guden. Och stå inför honom. Det är Hebreerbrevet 10 som säger att vi kan stå inför honom utan någon känsla av synd, skuld eller skam. Rättfärdiggjorda, rentvagnade i blodet. Och vi kan göra våra önskningar kunniga inför honom. Och han har bönesvar för den som tror. Prisat var det. Och jag kommer att fortsätta nästa lektion. När ska vi sluta förresten? Ja, men vet du, jag tror att det känns ganska bra det här. För att, och jag, än en gång, jag bara ber. Gud, låt din uppenbarelse drabba oss. Att vi får gå på den nya och levande vägen. Att vi får komma inför dig. Vi behöver inte fixa upp något gammalt. Utan enligt andra Korinthierbrevet, det 5:e kapitlet, vers 17. Så säger det så här, att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Halleluja. Det är inte något uppfixat. Det är inte något att vi behöver sträcka på oss och fixa till. Utan det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Halleluja. Blir du glad utav det? Ja, jag blir så glad. Det är liksom, det bubblar lite på insidan. Jag älskar det här. För jag vet att jag misslyckas många gånger med mycket. Jag lyckas ju en del med en del saker. Men att få bara kunna släppa ner axlarna. Och säga att ja, i mig själv fixar jag inte det här. Men när jag tar emot i tro. När jag går ner på mina knän. När jag ödmjukar mitt hjärta. Och säger. Jesus. Det du har gjort. På korset. Ja, där är jag också. Jag är också naglad på det korset. Och det är inte längre jag som lever. Utan du lever i mig. Det är väl en bra grund. Att gå in i kvällsmötet. När vi kan börja be lite mer och kanske få se. Hur många önskar sig ett mirakel? Ja, det är ju nästan alla. Då har vi ju byggt en bra grund här. Och så kan vi nu släppa loss lite mer. Och behöver, ja. Det känns ju bra. Va? För att jag tror på mirakel. Jag tror att när vi predikar Guds ord som vi har gjort här idag. Vet du? Han kan inte annat. Hans nåd är oss ny Den är ny. Han rinner inte slut på barmhärtighet. Utan hans nåd är ny. Ja, gör det. Alltså, visst är det härligt. Tror vi på det här? Ja. Och det är ju en galenskap egentligen. Men vad underbart att få vara Guds barn. Få tro på det här. Och efter lite brygda böner så ska vi släppa loss lite helig andes böner. Känns det bra? Jag kände som att jag har precis börjat, men det kändes bra det här. Eller hur, broder? Ja. Vad tycker du? Ja, du håller med om det. Halleluja. Tack Jesus för att vi får bara gå i den här anden. Vi får ha med oss den här uppenbarelsen. Och så får vi tro här att i Jesu namn vi går från härlighet till härlighet. Det proklamerar vi. Amen.